av alla Israels barns stammar. Av Judas stam 12 000, av Rubens stam 12 000, av Gads stam 12 000, av Asers stam 12 000, av Naftalims stam 12 000, av Manasses stam 12 000, av Simeons stam 12 000, av Levis stam 12 000, av Issaskars stam 12 000, av Sebulons stam 12 000, av Josefs stam 12 000, av Benjamins stam 12 000. Sedan fick jag se en skara som var så stor att ingen kunde räkna den. En skara från alla folkslag, stammar, folk och språk. Det stod inför tronen och inför lammet. Och det var klädda i vita fotsida kläder. Och hade palmer i sina händer. Och ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Alla änglarna stod runt omkring tronen och omkring de äldsta och de fyra livsväsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. De ropade: amen. Lovprisningen, härligheten och visheten, tacksägelsen och äran, makten och kraften tillhör vår Gud i all evighet. Amen. En av de äldsta vände sig då till mig och frågade: vilka är dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora bedrövelsen. De har tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta. Icke heller skall solhettan eller någon annan hetta bränna dem. Ty lammet som står mitt framför tronen skall vara deras herde och leda dem till källor med livets vatten. Och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Vad handlar detta kapitel om? Ja, det är två syner. Eller det är en dubbel syn. Och det är enklast att med en gång säga vad det handlar om. De första åtta verserna, vers 1-8, handlar om den stridande kyrkan här på jorden. Den stridande kyrkan i sin fullhet. Hon är alltjämt här på jorden. Men det är bara Guds barn det är frågan om. Kyrkan i egentlig mening. De som är beseglade av Gud. Det vill säga Guds egendom. Världens slut uppskjuts tills alla är beseglade. Det är inte så att hemsökelser och plågor eller olyckor ska kunna hindra Gud från att ta hand om dem som är hans. Nej, det måste uppskjutas tills alla Herrens utvalda är inbärgade. Den andra delen av synen, den handlar om den triumferande kyrkan. Nu ser återigen Johannes denna sanna kyrka, men nu i fullkomningen, i himmelen, inför tronen. Det är frågan om den triumferande församlingen, eller den triumferande kyrkan inför tronen och lammet, komna ur den stora bedrövelsen. Med andra ord så anknyter vi till slutet på Dr. Furbergs föredrag. Han slutade med att tala om, ja, vad sa han? Han talade om nåderiket, tror jag, och härlighetens rike. Var det de orden? Nåderiket, det är detsamma som den kristna församlingen här på jorden. och härlighetsriket, det är den triumferande församlingen i himmelen när striden är över, när det är slut. Men nu ska vi se närmare om detta påstående är riktigt. Vi ska gå igenom texten och se om det är som vi säger. Att här handlar texten om hela den nytestamentliga tiden och dess kyrka. Att i denna syn det sammanpressas hela denna tid och alla sanna Guds barn. Och att den andra delen av synen kompletterar och tar tillsammans det saliga, triumferande, segrande med palmer inför tronen i himmelen. Låt mig då först, när jag säger den triumferande kyrkan och den stridande kyrkan, kanske klargöra för säkerhets skull vad kyrka är för någonting. Det kan annars bli missförstånd. Det är inte alla som är lika klara som sjuåringarna på Luthers tid. Luther sa, Gud vare tack, en sjuåring vet numera vad kyrkan är. Nämligen de som lyssnar till Herrens röst. De som är födda på nytt. De som är uppståndna med Kristus. De som från att vara döda i överträdelser och synder genom evangelium har förts från döden och mörkret in i ljuset och livet, lever med Kristus. Det vill säga alla sanna Guds barn. Och då förstår ni alla att kyrkan i egentlig mening är osynlig. Ty vi människor kan icke se in i hjärtana. Vi kan inte se tron. Och därför bekänner vi i tredje trosartikeln: jag tror på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka. Och så kommer en förklaring till vad är en helig allmännelig kyrka. Jo, det är det heligas samfund. Alla samtroende över hela världen, det är de det är frågan om. Och vi kan inte genom röntgen eller någon annan metod gå och plocka fram dem. Men Herren känner det sina. Men så talar vi också om kyrka i oegentlig mening. Om någonting som syns. Och vi kan till och med tala om den yttre synliga sanna kyrkan. Vad menar vi då? Ja, då menar vi inte identiskt samma sak som kyrkan i egentlig mening. För i så fall gör vi oss skyldig till en villolära. Då har vi gjort det osynliga synligt. Nej, med kyrka i oegentlig mening menar vi de som bekänner sig till Herrens namn. De som samlas kring ordet och sakramenten. De som håller sig till apostlarnas och profeternas ord. Bygger på denna grundval där hörnstenen är Kristus. De som träder upp och säger: jag tror på Gud Fader allsmäktig. Jag tror på Herren Jesus Kristus och jag tror på den helige ande. Det är kyrkan i yttre oegentlig mening. Alltså inte en byggnad, utan det är människor. De som håller sig till heder. Men varför säger jag oegentlig mening? Jo, därför att bland dessa kan finnas många hycklare. Människor som i själva verket inte är sant troende, men som ändå efterhärmar den kristna bekännelsen och står med i den yttre hopen. Det kan finnas många hycklare där, och därför säger man att i den yttre oegentliga kyrkan, där finns det både onda och goda. Och vi kan inte gå och säga: ja, du har rätt bekännelse, och du och du och du, alltså är ni alla absolut sant troende, det vet jag. Nej, jag kan inte se in i era hjärtan. Jag kan inte heller säga: nej, inte du, men du, om de har den bibliska bekännelsen. Däremot, om man medvetet och öppet går emot vad Herren har sagt, då kan jag säga: du hör icke till Guds kyrka. Till den som håller sig till Herren och tror honom, han tror hans ord. Och i yttre oegentlig mening talar man om kyrkor som är rättroende och falsktroende. Varför då? Ja, i båda fallen säger man att det är kyrkor till följd av att den osynliga kyrkan finns där inom. Ty så visst som det finns ett rent och klart evangelium i ord och sakrament, även där det finns falsk lära, så har det rena evangeliet alltid makt att föda tro. Men i den icke rättroende kyrkan är det svårt för dem som får nytt liv av det evangelium som hörs där, för det hörs så mycket annat som vill utsläcka tro. Den rättroende kyrkan i den yttre oegentliga mening, det är alltså en sån kyrka som Herren vill ha. Det är en hop av människor som håller sig till allt Guds ord och ser till att det predikas rent och klart. Och när villolära och avvikelse från Guds ord uppkommer, så ser man till att den tystnar. Försöker rätta till, förklara och förmana och få människor att vända tillbaka, så att den falska läran aldrig får härska eller råda i församlingen. Då är det en rättroende kyrka. Men om kyrkan tillåter att också falsk lära får finnas där, om det så bara är på ett enda ställe, då är det en falsktroende kyrka, en icke rättroende. Och då ska de kristtrogna för sin salighets skull hålla sig därifrån, till deras tro kan skadas och fördärvas och utsläckas. I enlighet med Jesu ord, fly falska profeter. Vik bort ifrån dem som talar emot det apostoliska ordet. Det är alltså kyrkan. Kyrkan i egentlig och i oegentlig mening. Och när vi nu ser då på det sjunde kapitlet och talar om den stridande kyrkan och den triumferande kyrkan, då talar vi om kyrkan i egentlig mening. Vi ska då först se på den första synen, de första 8 verserna. Det handlar, sa vi, om den stridande kyrkan i sin fullhet. Texten börjar: efter detta såg jag. Så börjar det ordagrant. Efter vad då? Efter detta. Ja, då får vi bläddra tillbaka till det 6:e kapitlet. Och där hade ju berättats det hur Johannes hade fått se allt lidande och all bedrövelse som finns här i världen och drabbar de kristna. Han hade sett krig, han hade sett hungersnöd och farsoter och förföljelser av de kristna, martyrer. Men så hade han också sett att Guds vrede kommer över dem. Det blir en yttersta dom, en lammets vredesdom. Och så står det: efter detta såg jag. Det innebär att Gud, Herren Kristus, låter Johannes se att det sanna Guds barn, det sant troende, blir bevarade av Herren trots allt det hemska, alla stora bedrövelser som de får lida. De sant troende lever inte här i världen som yttre konungar och furstar, utan de är konungar och furstar på ett andligt, himmelskt fördolt vis. Det talade doktor Furberg om, och han kunde ha citerat många ställen som säger att vi har blivit så som troende konungar och präster. Det är inte bara någonting som vi ska bli, utan i samma stund som vi har blivit Guds barn av nåd genom tron, så har vi blivit konungar och präster. Men på ett fördolt sätt. Så samtidigt som vi har riket, är medborgare i det oförstörbara riket, så lever vi under betryck, under lidande. Vi får möta krig och farsoter, och framförallt förföljelse och plåga. Och nu vill Herren Kristus visa sin tjänare att dessa fiender och dessa plågor inte förmår skada, döda Guds barn. Det är det samma som Jesus säger när han säger om den sanna kyrkan i egentlig mening: helvetets portar ska aldrig kunna vinna seger över henne. Aldrig någonsin. Och det är därför som Lars Engqvist sa att Uppenbarelseboken är en tröstebok för Guds barn. De som blir tröstade med detta, trots att det är så mörkt i vår värld och så mycket falsk lära och ondska och sjukdom, så bevarar Herren det sina. Efter detta såg jag, alltså efter allt som Johannes såg i kapitel 6, så såg han vad han nu berättar. Och så berättar han om fyra änglar, jordens fyra hörn och jordens fyra vindar. Tre gånger nämner han talet fyra. Fyra änglar, fyra hörn, fyra vindar. Och det stryker under att här är det frågan om jorden. Den stridande kyrkan på jorden. Talet fyra är nämligen talet för jorden. De fyra vindarna, de fyra hörnen återkommer många gånger i Bibelns bildspråk. Och vad de första verserna innebär är alltså detta, att Gud låter inte ens den minsta bris, inte bara stormvind, utan inte ens den minsta bris av ogynnsamt inflytande här på jorden förhindra hans viktiga verk, vilket då att besegla sina barn, sina egna, hans älskade tjänare. Inga hemsökelser i världen kan hindra det. Om så den här neutronbomben släpps lös idag, eller någon fientlig makt faller in i Skellefteå ikväll, eller något annat hemskt drabbar oss och de sliter sönder våra kroppar, så kan icke Guds sanna barn, som Gud alena känner, bli skadade av det. Herren beseglar oss som sina egna för evigt. I vers 3 står det, det ska inte kunna ske att de skadar jorden, havet eller träden förrän. Jag vill påpeka att Bibeln ganska ofta talar om förrän, eller med en annan översättning, till dess, på det sättet att det syftar till fullheten, så att man ska inte tänka sig att efter detta, förrän till dess, så händer det någonting annat, utan då är tiden slut. Och fram till ändens tid skall alltså icke någon vind eller bris kunna skada Guds sanna barn, rycka dem från honom. I den tredje versen kallas dessa ordagrant för vår Guds slavar. Det är underligt att de kan kallas slavar, för de är ju fria. Ja, visst är de fria från djävulen och hans makt. De är friköpta från all synd och ondska och från lagen. Från lagens förbannelse. De kallas för Guds slavar därför att de är helt beroende av Herren och hans nåd. Och då förstår vi att när de kallas vår Guds slavar, då kan vi inte säga att dessa 144 000, det är bara vissa judar efter yttre härstamning. Eller som en bok jag läste när jag åkte hit, de 144 000, det är bara alla manliga judar vid en viss tidpunkt i framtiden som ska vara med och kämpa i tusenårsriket när alla ogudaktiga ska tystas. Nej, de 144 000 kallas här för vår Guds slavar. Vår Guds slavar. Och det betyder alltså att när det senare räknas upp dessa i 12 gånger 12 000, så är det vår Guds slavar i dess fullhet som räknas upp. Alltså inte bara de judekristna eller en viss kategori av människor till följd av sin yttre härstamning. De här slavarna är de samma som nämns i början av uppenbarelseboken. I kapitel 1, vers 1 står det: detta är den uppenbarelse som Gud gav Jesus Kristus för att han skulle visa sina slavar vad som snart måste ske. Det är alltså en tröstebok. Guds slavar får tröst av uppenbarelseboken. Gud visar sina barn, sina slavar, sina tjänare, om ni vill ha det ordet istället för slavar, vad som snart ska ske. Det här att de sanna Guds barn kallas för Guds slavar eller Guds tjänare, det möter vi också på många andra ställen i Bibeln. Hos profeten Jesaja till exempel i det 65:e kapitlet och från den 13:e versen. Där står det så här: därför säger Herren, Herren så: se, mina slavar skall äta, men ni skall hungra. Se, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Se, mina slavar skall glädjas, men ni skall få blygas. Ja, mina slavar skall jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan, och så vidare. Där ställs alltså de troende emot de hårdnackade och gensträviga, som kan vara fallna och gensträviga fastän de tillhör Abrahams säd efter köttet. Det finns inte två slag av Guds slavar. Dels sådana som är obeseglade och dels sådana som är beseglade. Att vara Guds slav, det betyder just att vara beseglad av Gud. Att ha fått hans insegel på pannan. Och vad är det alltså att vara beseglad? Vad är det för en akt? Ja, beseglingen markerar ju ägarskap. Det gör det också i profana sammanhang. Och i andra Timoteus 2:19 läser vi: Herren känner dem som är hans. Eller Herren känner de sina. Och så läser vi också här att Gud handlar genom sändebud, genom medel. Han använder sig av änglar. Och vi beseglas med den helige ande genom medel. Genom nådens medel. Genom sändebud som kommer till oss med nådens medel. Det är därför alla kristna bör vara så oerhört angelägna om att nådens medel finns ibland dem. Rent och klart. Oförfalskat. Ty hur ska vi annars kunna bli beseglade och bli bevarade, uppehållna, fasta i tron in till änden och bli saliga? Så har vi då vers 4 till och med 8 som brukar vålla problem. Jag hörde antalet. Lägg märke till, det står: jag hörde antalet. Han såg dem inte. Och det har vi nu sagt. Den sanna kyrkan här på jorden kan vi inte se. Men sen när de är i himmelen, i kapitel 14, så ser han dem där, då ser han dem. Då blir den osynliga kyrkan synlig. Då får jag 100% visshet om Sven Björkman hör dit. Men här är den osynlig. Jag kan inte se in i hjärtat, men Gud ser dem. Men jag kan tro att Sven Björkman hör dit. Och jag kan hälsa honom som ett Guds barn och broder. Varför då? Ja, jag ska göra det. Därför att han bekänner sig till allt Guds ord. Nej, han såg dem inte ännu. Han hörde hur många de skulle vara. Antalet av dem som hade blivit beseglade. Vad fick han höra? Ja, han fick höra att de var 144 000 av alla Israels, ordagrant står det, av alla Israels söners stammar. Och vi ska säga snart någonting om vad det innebär att vara son. Nu finns det så oerhört många som när dessa stammar räknas upp tror att det är frågan om ett jordiskt rike med jordisk stamtillhörighet. Och väntar sig något speciellt med det jordiska Israel, att det gamla förbundets yttre gudsfolk på något sätt ska fortsätta igen, upprättas igen. Att den levitiska gudstjänsten och templet och stamtillhörigheten ska återigen upprättas. Trots att skriften, och det ska jag tala mer om imorgon, om och om igen. I hela gamla och nya testamentet visar att det gamla förbundet är förgånget. Ska aldrig mer upprättas. Och så säger en del, ja men templet ska ju upprättas. Ja men det har ju upprättats. På tredje dagen. Ja men Jerusalem ska ju återigen få invånare. Ja, det är upprättat. Och det har invånare över hela världen. Och Jerusalem finns över hela världen. Och landet är härliga med arvsrättigheterna ska upprättas och finnas. Ja visst, över hela världen finns det. Detta land. Där välsignelsen råder och blomstren finns. Där öknen blommar. Det får vi tala mer om imorgon. Nu finns det russelianer och allt vad vi vill kalla olika människor som lär märkliga ting om ett jordiskt tusenårsrike. Och att här i vers 4-8 skulle det talas om aristokraterna i tusenårsriket. Men låt oss då säga, inte bara här utan på så många ställen i skriften, använder sig profeten av ett symboliskt tal. Av klara bilder som också går att förstå. Ty profeten utelämnar oss inte med att bara kasta ut konstiga bilder, utan i regel ger han förklaringar med tydligt enkelt språk så vi ska förstå. Talet 144 000 är symboliskt. Och vad betyder det då? 12 gånger 12 gånger 1000. Ja, det här med 12 möter vi ofta, i synnerhet i uppenbarelseboken. I fjärde kapitlets fjärde vers, där är det inte 12 gånger 12, utan 12 plus 12. Det är 24 äldste. Vad är det? Det är den gudomliga uppenbarelsen. Apostlarna, det apostoliska och det profetiska ordet. Gamla testamentet och nya testamentet. Här är det inte 12 plus 12 utan multiplikation. 12 gånger 12. Och detta 12 gånger 12 multipliceras med kuben av 10. Kan ni tänka er någonting som är mera fullständigt så... Inte ens jag Åkerströms kan säga att någonting fattas. För 10 är fullhetens tal. Och 10 åt det hållet. Plus 10 åt det hållet. Plus 10 åt det hållet. Det är fullkomligheten, där fattas ingen. Och ingen av Guds barn, Guds sanna barn, de som är hans och utkorade av Herren av evighet, går förlorad. Kuben av 10. 10 gånger 10 gånger 10. Det uttrycker alltså fullheten i dess fullaste potens. Fullständighet i dess högsta grad. Och det är här alltså ett symboliskt tal för Guds folk fullständighet. Den här fullheten, den nämns ju på många andra ställen. Det är inte bara här. Staden skildras som en kub. Den är lika bred som lång som hög. Just det. Lika i längd och höjd och bredd. 144 alnar. Kapitel 21, vers 16-17. 12 gånger 12. Byggd på den rätta grunden. Apostlarnas och profeternas grundval. Där hörnstenen är Kristus. Johannes säger inte att han i denna del av synen såg de 144 000, sa vi. Här lever vi tro och icke åskådning. Men i kapitel 14 är det åskådning i himmelen. Där såg han lammet och med honom de 144 000. Och där får vi veta vad som var skrivet på deras pannor. Här står det att det stod något på pannorna. I kapitel 14 får vi veta återigen vad det stod. Vi kanske ska läsa början på kapitel 14. Sedan fick jag se lammet stå på Sions berg och tillsammans med det 144 000 som hade dess namn och dess faders namn skrivna på sina pannor. Lammets namn och faderns namn. Från himlen hörde jag ett ljud som liknade bruset av väldiga vatten och dånet av ett starkt åskdunder, Och ljudet som jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen, inför de fyra livsväsendena av de fyra och de äldste. Det var alltså de 144 000 som sjöng i himmelen. Ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000. Den var deras sång. Deras som var friköpta från jorden. Dessa är de som inte har befläckat sig med kvinnor, till de är jungfruliga. Dessa är de som följer lammet vart helst det går. De har blivit friköpta från människorna till en försting åt Gud och lammet. Ingen lögn finns i deras mun. De står otadliga inför Guds tron. Och så här finns det några bilder om detta att icke vara befläckad med kvinnor, att vara jungfruliga. Det är inte bara jungfrur. Det är män. Och det är stora och det är små. Men de är för Kristi skull, för lammets blods skull, heliga, obefläckade, fullkomliga. Nu går vi tillbaka igen till det sjunde kapitlet. I kapitel 7 får Johannes veta att ingenting kan hindra beseglandet av kyrkan i sin fullhet. Och i kapitel 14 så ser han detta kompletta tal i sällskap med lammet. De 144 000 är detsamma i kapitel 7 och kapitel 14. I kapitel 7 handlar det om hur de här på jorden en efter en blir beseglad tills alla har blivit beseglade, och då kommer änden. Och i kapitel 14 ser vi dem i himmelen. Och då ser han deras tal, inte bara hör det. Nu står det här i vers 4 om Israels söner stammar. Dessa som alltså är sanna Guds barn, de har rätten att vara söner. Eller med andra ord, de har barnaskap. Det sanna barnaskapet, de är söner. De är Israels söner. Det här missleder många. Och är inte Bibeln motsägelsefull när Bibeln å ena sidan säger att Israels rike ska gå under. Endast en rest ska bli räddad. Och samtidigt säger de ett evigt rike av Juda och Israel. Hur går det ihop? Jo, det går ihop på det sättet att det yttre Israel ska gå under. Den levitiska offertjänsten och det yttre synliga templet ska falla. Då sten inte mer ska vara på sten, aldrig mer uppresas. Men ett andligt tempel och ett andligt Jerusalem grundas. Ett nytt förbund. Och denna nytestamentliga menighetskyrka, det är också Israel. Ja, det är det sanna Israel, det sanna judarna, till de som har sin berömmelse från lammet, från Gud. Det är de som är judar. Det är de som är sanna israeliter. Och de har inympats i den rest av judar och israeliter efter köttet som tog emot Messias. Det var en liten rest av judar, israeliter, som gick ut i världen, apostlar av den yttre judiska härkomsten, som gick ut. Och i denna kyrka har hedningarna ympats in. Och de kan därför med rätta kallas för Israels söner. De tillhör Israels stammar i andlig mening. Så är alltså uttrycket Israels söner lika med namnet på alla troende i detta sammanhang. Och nu får vi se hur många det var varje stam. Och tänk efter nu, om det hade varit frågan om ett jordiskt rike, precis som det var i gamla förbundet. Då står det så här: av Gads stam 43 525, och av Simons stam 27 399. Men här, det fullständiga, här är det precis som när barn leker och man lägger ihop 3 äpplen där och 7 äpplen där. Då är det inte fullständigt och riktigt, utan det ska vara lika i högarna. Jag vet hur ledsen min äldsta dotter blev när det blev en dotter igen. Nu är 5 flickor och 2 pojkar. Det skulle vara lika. Och nu måste det bli pojkar i fortsättningen. Så det kan bli 5 plus 5. Annars är det inte fullständigt riktigt korrekt. Nå får vi se. Men här är det fullständigt. Här är det perfekt. Titta, får ni se. Det är exakt 12 000 av varje stam. Inte 11 565 av en och 12 328 av en annan. 12 000. Och läs den här listan gärna en gång till. Stam för stam. Exakt 12 stammar och 12 000 av varje. Det är ett symbolspråk som alltså innebär att vår Guds slavar, det är inte någon osammanhängande stor massa av individer, ett löst, skingrat, kaotiskt folk. Det är ett perfekt ordnat och organiserat folk. Guds stora nation där ingenting fattas. Ingen kan klaga och säga, de där som står uppställda där, det är lite för kort i kön. Fyll på lite där så det blir jämnt. Det är perfekt. Avjämnat fullkomligt i varje led. Ni minns ju hur denna nation, när den var framträdde i yttre mening i gamla förbundet, ställde upp i öknen. Och ni kanske har ritat upp på ett papper hemma hur de stod. Där var förbundsarken. Där var Herrens nådes närvaro. Han bodde mitt ibland sitt folk. Så var det tre stammar där, tre där, tre där och tre där. Perfekt organiserat. Men det var inte fullkomligt, det var inte jämna tal. Det var lite ojämnt och galet. Det var inte detsamma som den sanna osynliga kyrkan. Det yttre Israel är aldrig detsamma som den sanna osynliga kyrkan. En yttre kyrkoorganisation i vår tid, hur renlärig den än är aldrig identisk med den sanna osynliga kyrkan. Vi vet på Elias tid, det fanns det många av de olika stammarna, men Elias själv trodde att det var ganska få som var sanna Guds barn. Och Gud talar om att det är exakt 7000. Bara 7000 av alla de hundratals tusen som fanns. Ja, på samma sätt var det i öknen där de var uppställda. Ja, det var bara av dem som var 20 år och däröver när de lämnade träldomslandet. Bara två troende. Josua och Kaleb, det var sanna israeliter, sanna Guds barn. Men här, den sanna osynliga kyrkan, fullkomlig, vilken uppställning. 12 000 av varje exakt, ett perfekt folk, fullkomligt och perfekt för Jesu Kristi skull. Alla bestående av lika många, 12 000 från varje stam och sålunda totalt 144 000. 12 är talet för Guds folk och Guds ord. Det är Guds folk och de är grundade på Guds ord. Och 10 gånger 10 gånger 10, det är alltså talet för den fulla fullheten. Och vi möter samma symbolism i 14:1, i 21:12. Där det talas om de 12 portarna och dess 12 namn. Vilka är de 12 stammarnas av Israels söner? 21:12. Och så till sist den andra delen av synen. Nu är de inför tronen i himmelen. Och då får vi veta att det är ett symbolspråk, dessa 144 000. Det betyder alltså den perfekt, fullkomligt ordnade Guds folk. Nu får vi veta att det är en otalig massa, inte bara judar efter köttet, utan av alla folk och stammar och folkslag och språk eller tungomål. Inte förrän nu så ser Johannes tydligt denna kyrka. Och tronen betecknar Guds eviga makt, regerande och välde. Och var kommer de här ifrån? Från bedrövelsen den stora, står det ordagrant. Från bedrövelsen den stora. Nu säger kiliasterna, ja det är den där korta 3,5 eller 7 år av vedermöd eller bedrövelse som kommer på sluttampen. Nej, yes. Den kristna kyrkan lever i bedrövelsen här i tiden. Hela den nytestamentliga tiden, den kristna församlingen, Guds barn, lever under korset. Föraktad, ett avskum. Har de föraktat och spottat på Herren, så ska de förakta och bespotta hans sanna folk. Inte de som falskeligen framträder som hans folk. Överste präst präster och saduceer och skriftlärda, de kan nog få beröm. Men de som tror Herren och allt hans ord förkastas och bespottas. Och uppenbarelseboken visar ju detta genomgående. Det står redan i början att Johannes själv säger, jag är er broder. Han är bror till Guds barn, säger han. Som med er delar lidandet och riket. Vad nu då, kan man ha både lidandet och riket på en gång? Ja, just det. Man är medborgare i riket och man är omgiven och drabbas av lidande. Och när det står att de kommer ur den stora bedrövelsen, bedrövelsen den stora, då betyder det alltså att de kommer från allt vad bedrövelse heter under hela deras existens. Alla bedrövelser innefattade de som har nämnts i texten. Ja, i alla de texter som talar om bedrövelse. Och så är alltså kyrkans bedrövelse i alla tider med rätta stor. Bedrövelsen den stora. Vi läser i Apostlagärningarna 14:22. Genom många bedrövelser måste vi ingå i Guds rike. Genom många bedrövelser. Och Johannes ser kyrkan som nu har all bedrövelse bakom sig. Och nu är det inga mer tårar. Och ingen mer sjukdom. Och ingen mer nöd. Och ingen brännande hetta. Och den falska läran som stiger upp som en rök ur den bottenlösa avgrunden. Och de falska lärorna som kommer som gräshopper och fräter ner och äter upp allt. Har inte fördärvat Guds sanna barn. De har kommit bort ifrån dessa förrädare. Och all plåga och är nu i himmelen. Och där sjunger de. Och det talas om dem också i 14 kapitlet, sa vi. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Att tvätta våra kläder, vad betyder det? Det är att tro på lammets blodiga försoningsoffer. Ja, nu är tiden ute. Och då slutar vi. Herre, vi tackar dig för att du har givit oss så mycket tröst. Så att vi inte behöver uppgivas av all plåga och smädelse, utan att vi får glädja oss för att få lida smälek för ditt namns skull. Och ingen av oss kan beklaga sig, ty om vi skulle få lida vad våra synder är värda, så är det så mycket, mycket mer än den lilla smälek som får bli vår lott. Tackar vi dig för att du har tagit smäleken på dig. Ja, allt lidande, burit all skuld på dig och uppfyllt lagen i vårt ställe, så att vi är vita och rena och fullkomliga jungfrur för lammets skull. Amen. Ja, nu skulle vi egentligen sjunga, men jag vet inte om den här finns i tillräckligt antal.